göra så länge. Vad det nu kan vara. Sök ett nytt jobb. Eller den största klassiken av dem alla. Skaffa gymkort. 2016 var det en artikel om det. Att i januari så tecknas det dubbelt så många gymkort som under resten av året. Och även om man kanske inte formulerar det som en nyårslöfte, så tror jag att det har någonting med det att göra. Förra året gjorde jag ett omvänt nyårslöfte. Jag sa upp mitt gymkort i januari. Den här vårterminen så läser vi Bergspredikan tillsammans. Och vi är inne i ett avsnitt där Jesus kommenterar delar av den judiska lagen. Jesus var jude. Han var uppvuxen med Moselag. Moseböckerna i Gamla testamentet bland annat är ju en del av detta. Och på Jesu tid så hade ju de här gamla gudsorden redan funnits länge, över 1000 års tid. Och man hade hunnit vrida och vända på dem ett antal gånger. Hur ska man förstå det? Hur ska man tillämpa det på vardagslivet? Är det någonting av allt annat i lagen som är viktigare än det andra? Och vi märkte redan i förra söndagens predikan att det fanns liksom några av de här buden vållade större diskussion än andra. Jesus kommenterar inte alla de 613 olika bud som finns i Bergspredikan. Han väljer ut några av dem. Och han följer ett mönster när han gör det. Ett tredelat mönster. Ni har hört att det blev sagt, säger Jesus. Så plockar han fram någonting som står i Moselag. Men jag säger er. Och sen den tredje delen, en praktisk tillämpning. Ni har hört att det blev sagt, det är det första han tar. Och då tar han ofta något bud som man kan ana att det har blivit feltolkat under de år som har gått. Det har tagit en annan riktning än vad Gud egentligen hade menat från början. Och den andra delen, men jag säger det, där liksom letar Jesus upp. Vad är kärnan? Vad är syftet? Vad är målet med just det här budet? Och sen den tredje delen, en praktisk tillämpning. När du vet att Gud vill det här, lev på det här sättet. Gör så här. Idag ska vi läsa ett bibelord som handlar om löften. Matteus 5 kapitel, verserna 33-37. Ni har också hört att det blev sagt till fäderna. Du ska inte svära falskt och du ska hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron. Inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter. Inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda. Vad är ett löfte för någonting? Ett löfte är ju någonting som binder mig vid mitt ord. Någonting som jag på ett särskilt sätt ska hålla. Och på det sättet skulle man kunna säga att löften handlar ju om motivation. Och där är också kopplingen till nyårslöften. Man tar till det här extra högtidliga tillfället för att tänka att nej, men jag blir extra motiverad om jag tänker att det är ett nyårslöfte. Nu, 2019, ska jag göra det här. Och så tänker man att det ska liksom bli drivkraften till att hålla vad jag säger. Vi ska titta på ett av de bibelord som man tror att Jesus citerar. Det står i den femte Moseboken, det 23 kapitlet och vers 21. Men vi läser till och med vers 23. Om du ger ett löfte till Herren din Gud, ska du inte dröja med att infria det. Ty annars kommer Herren din Gud att utkräva vad du har lovat och du får en synd att svara för. Om du låter bli att lova något begår du ingen synd. Men vad du en gång har sagt måste du också troget göra. Håll det löfte till Herren din Gud som du av fri vilja har låtit komma över dina läppar. Det står ju inte exakt vad för slags löfte det är som man har i åtanke här. Det finns ju många olika slags löften. Ett av de många löften som finns i Bibeln är ju äktenskapslöftet. Det är nog inte den sortens löfte som man säger att nej, men gör inte det. Men uppenbarligen större löften än i år ska jag skaffa gymkort. Eftersom i det här sammanhanget så är det löfte till Gud. Ett exempel på löfte som man kunde ge till Gud under gamla testamentets tid var nasirlöften. Det finns reglerat i Moselag och då lovade man i korthet att man skulle låta håret växa. Man skulle inte bruka någon form av alkohol och så skulle man tjäna Gud på ett särskilt sätt under en bestämd tid. Man gick till prästen och så avgav man det här nasirlöftet inför Gud. Det mest kända exemplet på vad som kan hända när man ger ett sånt löfte, det är ju berättelsen om Simson i domarboken. Där står det till och med att Gud utvalde honom till att vara nasir redan från att han låg i mammans mage. Och så får man läsa vad som händer med Simson i hur han håller det här löftet eller inte. Det är både en dråplig, en absurd och en fantastisk berättelse på en och samma gång. Men det kan alltså handla om vad för slags löfte som helst. Men man band sig vid löftet på ett särskilt sätt genom att lova det inför Gud. Och då säger Mose lag klart och tydligt att det löfte som du har lovat inför Gud, det är bindande. Det måste du hålla. Det finns ett väldigt tragiskt exempel på vad ett sånt löfte kan leda till också i domarboken. Berättelsen om Jefta. En man lovar Gud och det står inte uttryckligen att Gud ber honom lova det. Men han själv väljer att ställa följande löfte. Gud, om jag lyckas i det krig som jag ska kämpa nu, då kommer jag offra den första personen som kommer in i mitt hem efter att jag kommit hem. Och den första personen som kliver in genom dörren efter att Jefta har vunnit seger är hans enda dotter. Så det är en väldigt tragisk berättelse, ett exempel på liksom hur ett sånt löfte kan slå. Men Mose lag säger att ett sånt löfte som du ger till Gud är bindande. Men notera, det står också klart och tydligt, du måste inte ge ett sådant slags löfte till Gud. Om du låter bli att lova något begår du ingen synd. Ett löfte handlar ju kanske inte bara om vad jag lovar mig själv att göra. Ett löfte kan ju också vara någonting som jag ger för att öka min trovärdighet. Jag säger det till någon annan. Vad ska man då kunna göra för att den personen ska kunna lita på att jag håller mitt ord? Man kan ju faktiskt åberopa Gud. Det gör man idag, kanske lite skämtsamt, kanske inte. Det gjorde man på Jesu tid också. Om jag svär vid Gud, då måste du ju lita på att jag håller det jag har sagt. På Jesu tid var det så här, ett av buden i den judiska lagen är att man inte får missbruka Guds namn. Men då kunde man ju svära vid andra saker som var större än en själv. Jorden, eller himlen, eller Jerusalem, eller sitt huvud underförstått sitt eget liv. Och det är ju det man tror har hänt här på den tid då Jesus levde. Att då kunde man svära liksom vid alla de här sakerna. Och det Jesus säger då, och då kommer ju undan det här att man inte missbrukar Guds namn. Men Jesus säger att men vänta lite grann, alla de sakerna kan ju faktiskt härledas till Gud ändå. Som Jesus säger, himlen är Guds tron, jorden är pallen under hans fötter, Jerusalem är den helige kungens stad. Och att svära för sitt eget huvud, som om man själv hade makt över liv och död, Det är bara dumt. Och slutsatsen som Jesus ger, och det är lite festligt för att i de tidigare tillfällena som de tidigare saker som Jesus kommenterar i bergspredikan, då skruvar han ju det han säger ett antal varv till. Exempelvis i budet om att inte dräpa, då säger Jesus att det handlar ju inte bara om att fysiskt slå ihjäl någon, för det är ju ganska få människor som gör det. Utan redan när du har en konflikt, du uttrycker dig mot din broder, då har du liksom gått in på det här området. Jesus skruvar på buden ett antal varv. Här gör han tvärtom. Hans slutsats blir, gör inte det här. Ni ska inte svära någon ed överhuvudtaget. Åberopa ingenting större än er själva. Säg ja eller nej. Gud begär inte mer. Vad menar Jesus med det sista som han säger då? Allt därutöver kommer från det onda. Allt därutöver, ett enkelt ja eller nej, kommer från det onda. Vad menar Jesus med det? Senare under bergspredikan så kommer Jesus tala bland annat om bön. Och en av hans viktigaste poänger när han gör det, det är att Gud bryr sig ganska lite om yta och fina formuleringar och långa fraser. Utan det Gud bryr sig om, det är enkelhet, ärlighet, äkthet. Gud ser till hjärtat, inte allt det vi ibland lägger till. Och gång på gång under evangelierna ser man att Jesus lyfter den här frågan. Han kritiserar den tidens religiösa ledare för falsk religiositet. Alltså man använder Gud i ett antal tillfällen på ett annat sätt för att verka mer from än vad man är. Men Jesus säger, gör inte så. Gud ser till hjärtat, det som finns här inne, det som är äkta. Inom judendomen så tänkte man att hjärtat, det handlar framförallt om min drivkraft, min vilja. Idag tänker vi att hjärta är lika med känslor, passion framförallt. Men så tänkte man inte då, utan hjärtat var det som drev en människa. Hennes inre motivation. Och det är som att Jesus säger, om inte hjärtat är med i det du säger, vad ska du då lägga till en massa löften om Guds namn för? Om inte hjärtat är med i det du säger, dra inte in Gud i det hela. Det kan till och med vara skadligt då. Det hjälper inte dig att hålla det du vill. Låt mig avsluta med ett litet stickspår. En följdfråga till det Jesus säger kan ju bli, men hur ska man då göra om man känner liksom att jag skulle vilja ha en bättre drivkraft, en bättre vilja, om jag skulle vilja vara en sån som håller det jag utger mig för att göra, håller det jag säger, utan att behöva lägga till en massa ord kring det. Hur får jag ett rätt hjärta? Kristendomens enkla svar är ju att Jesus Kristus, han vill inte bara vara ett namn som vi använder som någon slags trollformel, utan han vill vara vår Herre, frälsare och vän som faktiskt tar sin boning här inne hos varje människa. Och Bibeln säger klart och tydligt att Jesus kan och vill förvandla våra hjärtan, alltså det innersta, det som ingen annan ser, men det som faktiskt påverkar hela mitt liv. Det kan Jesus förvandla, det vill han. Då behöver vi inte ta till några ord. Han vill ta bort både våra synder och vår trasighet. Men Jesus vill ju också ta bort alla de falska krav som kanske låter bra, men som inte alls har med Gud att göra. Vid något tillfälle senare i Matteus evangelium så säger han, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Ta på er mitt ok. Gå inte runt med massa grejer som ni tror att ni måste göra för att folk i synagogan eller kyrkan eller själva tror det. Tro på mig, det räcker. Vem som helst kan öppna sitt hjärta och be Jesus att flytta in där. Och då kommer han göra det med mycket kärlek och nåd. Och han kommer också komma med många av de vackra gåvor som Gud vill ge varje människa. Och det löftet, det är ett löfte som Gud ger. Vi människor, vi håller inte alltid våra löften. Men Gud håller alltid sina löften. Amen.